Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Profeten Daniel, kapittel 1, vers 1-9. I det tredje året av regjeringstiden til Joakim, kongen av Juda, kom Nebukadneser, Babylons konge, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overgav Joakim, kongen av Juda, i hans hånd, sammen med noen av redskapene fra Guds hus. Disse tok han med seg til landet Sinear, til sin Guds hus. Han førte redskapene inn i skattkammeret til hans Gud. Kongen påla da Apaneas, den øverste hoffmannen, å ta med seg noen av Israels barn, noen som var av kongelig slekt, noen av de formelle mennene. Unge menn som ikke hadde noen lyte, men var vakre å se på, som hadde forstand på all visdom, som var rike på kunnskap og var flinke til å lære, som hadde evne til å tjene i kongens slott, og som kunne lære dem opp i kaladeernes skrift og tungemål. Kongen fastsatte dem en daglig forsyning av kongens lekre retter, av den vinen han drakk. Han sørget for 3 års opplæring for dem, så de etter denne tiden kunne gjøre tjeneste for kongen. Blant disse var Daniel, Hananiah, Mishael og Azaria av Judas sønner. Den øverste hoffmannen gav dem navn. Han gav Daniel navnet Beltasar. Hananiah ga ham navnet Shadrach, og Mishael ga han navnet Meshach, og Azaria ga han navnet Abednego. Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med den delen han fikk av kongens lekre retter, og ikke med den vinen kongen drakk. Derfor ba han Herren over hoffmennene om å få slippe å gjøre seg uren. Gud hadde gitt Daniel velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmann.
Ja, vi hørte en tekst fra Daniels bok. Det er nok ikke den boka i Bibelen som det oftest blir talt over. Det er jeg nok så sikker på. Det til tross for at for Jesus så var dette en viktig bok. Det skal vi komme tilbake igjen til. Men dette er en bok som er skikkelig vanskelig til dels, nesten umulig å forstå, og som har skapt mye debatt, for det er masse profetier her i denne boka som er kjempevanskelig og veldig utfordrende. Men vi skal ikke gå inn på det. Det som jeg bare tenkte jeg skulle gjøre før vi går inn i denne første delen av boka med Daniel, det er å bare si hvor er vi hen i denne historien i Bibelen. Så jeg har tatt med noen viktige år her. 1200, da omtrent, så kom de tilbake igjen fra Egypt, Israels folke, og inn i Kanaan. Hvis du vil huske, cirka år 1000 så levde Saul, David, Salomo. Det var storhetstida i Israel. Når Salomo døde i 922, så skar ting seg. Riket ble delt i to. Nordriket med Samaria og Sørriket med Jerusalem. Men det gikk nedover med dem, begge rika egentlig, og det er her profetene lever og profeterer om Guds, stort sett om Guds dom over folket. Og i 722 så faller Nordriket til Assyria, som var stormakta på den tida, og i 586, det er jo et kjempeviktig tall for enhver jøde, da faller Jerusalem til Babylon, dette voldsomme, veldige babylonske riket. Og med 586 så kan du si at den gamle testamentet egentlig omtrent er slutt på den tiden her. Så det er 500 år med liksom taushet i Bibelen fram til Jesu fødsel. Jeg skal ikke si noe om den perioden, men altså 586. Babylonerne kommer og tar Israel, og det de da gjør jo at de bortfører en god del av folket, egentlig i to omganger, denne omgangen som vi hører om her, og så en til litt senere. Og de tar med seg i grunn eliten, det lederne, og blant de da også Daniel og hans tre venner, som får nye navn. Og det en måte å ydmyke dem på. De hebraiske, jødiske navnene deres forsvinner, og det blir gitt babylonske navn, som gudenavn, altså babylonske guder. Og de kommer til et nytt land, et nytt språk, en ny kultur, og en helt ny religion, helt ny, hva skal jeg si, utfordrende liv i Babylon. Og i denne situasjonen så strever de. Hvordan skal vi holde fast på trua vår? Det det store spørsmålet i Daniels bok. Hvordan skal vi holde fast på trua i en fremmed kultur som altså ikke tror på den jødiske Gud? Og det her jeg tenker at Daniels bok har noe å lære oss. De skal på en måte overleve som truende. Jeg strever litt med denne her, om jeg får den opp nok. De skal altså overleve som truende i en fremmed kultur. En som heter Tim Mackey, som har inspirert meg til å jobbe mer med Daniels bok, han sier, han bruker et bilde, han sier det som å være i en stor, brei elv. Det ikke sånne elver her som mange av deg i Norge. Du har Glomma, men tenk deg at du i Glomma. Og så skal du på en måte ut i den elva, så blir du ført med strømmen. Den ser jo helt stille ut. Den ser helt rolig ut, men der en strøm som tar deg med. Så du kan prøve å svømme mot strømmen. For å holde deg på samme plassen med elvebredda hele tiden. Og det hardt arbeid. Kanskje du klarer det i 5 minutter. Kanskje du klarer det i 10 minutter. Men det krever en veldig innsats, det å bevege seg og svømme mot strømmen. Det enkleste vil være bare å flyte med strømmen nedover. Og her utfordringer til oss som kristne i dag. For vi i Norge har tatt kristendommen som selvsagt, og at det en kristen kultur vi lever i. Men mer og mer det mindre sant. Det endrer seg raskt, og til en viss grad så står vi overfor litt mer av det samme som Daniel og vennene hans. Hvordan skal vi leve som truende i en kultur som ikke kristen lenger. Der verdier og måter å tenke på som har vært naturlige og sentrale i landet vårt, i ferd med å miste fotfeste. Det kan bli hardere å være kristen. Det kan bli vanskeligere å stå opp for kristne verdier. Det kan bli vanskeligere å stå opp for hva vi tror på, og hvem vi tror på. Så kan Daniels bok hjelpe oss til å ikke flyte med strømmen. Hva kan motivere og gi energi til å leve et kristent liv, og stå opp for kristne verdier i vår kultur? Ja, dere hører at det litt grevende dette her. Ja. Men før vi svarer på det, la oss se litt på hele boka. Fordi dette den eneste boka i Bibelen som skrevet på to språk. Første kapittel skrevet på hebraisk, og så det kapittel arameisk 2-7. Ja, flott. Och så är 8-12 hebraisk. Och historia om Daniel och vännerna, det är alltså skrivet på det sekulära språket, inte på det religiösa hebraiska språket. Och denna enkla språkändringen, den fortäller något om att de är i färd med att miste identiteten sin som judar där i Babylon. Och spørsmålet för dig är ju, vad har skett med judedomen vår? Vad har skett med språket vårt? Med skickarna våra? Vi är i exil, vi är i ett främmande land. Har Gud glömt oss? Vad sker med trua vår och praxisen vår i den trua vi har? Har Gud glömt oss? Kan vi svämma mot strömmen? Och så är det en ting till som är speciellt med denna boka. Eller där är flera ting, men en väldigt rar ting. Och det är att denna boka är byggd upp på en märklig måte. Parallellism kallar vi detta här. Och på litterärt så heter detta en kiasme. Nämligen att du får starta med kapitel 1, en prolog, och sluta med en epilog. Och så ser du parallella kapitel 2 och kapitel 11. Profetia om rike, parallella. Lidinga för Guds folk, 3 och 10. Och 4-5 och 9b, profetia om kongens sitt fall. Och så är kapitel 6, lidinga för Guds folk, och 9a, lidinga för Guds folk. Och så har du i mitten profetia om grufulla dyr. Och detta heter alltså en kiasme. Och det är ett litterärt virkemiddel som handlar om att den som har skrivit detta har gömt något centralt mitt i. Det är nämligen så att i vår västliga kultur, när vi ska lära något, så säger vi, här är punkt 1, här är punkt 2, här är punkt 3. I en östlig kultur så skriver du för att folk ska uppdaga något. Så en helt annan måte att undervisa på i en östlig litteratur, som jo Bibeln är, och vår västliga måte att undervisa på. Så han som skrev Daniel, han sa inte här är punkt 1, punkt 2, punkt 3 och sånt. Där ska du lära om Gud och sånt, men han gömmer skatten mitt inne. Och vad är skatten då när du ser på mitt i detta här? Jo, det är en text i kapitel 7. Jag såg i mina nattsyn och så med himmelskyen kom det en som var lik en människeson. Han gick bort mot den gamla av dagar och vart fört fram för han. Han fick härskarmakt, ära och rike. Så alla folk och nationer och tungemål ska tjäna han. Hans härskarmakt är en evig makt som inte skall förgå. Hans rike går aldrig till grunden. Och den stora tanken i Daniels bok, det är denna. Mitt i lidelse, bortföring, exil, ett Babylon som ser ut som det ska härska för alltid, så käm det en dag, insisterar Daniel. Det ska komma en. En ska komma. En som är lik en människoson. Och det ger perspektiv för Daniel och för vännerna hans. Där är hopp om ett annat rike än det rike vi ser runt oss här i Babylon. Där är hopp om en annan härskar än Nebukadnesar. En dag ska en komma. Och det är detta som ger Daniel och vännerna hans mot till att svämma mot strömmen hela tiden. För i kapitel 1 så står de upp mot urein mat. Och vi tänker att det är så farligt. För en jöde var det helt avgörande. Det var en del av hans identitet och hans gudsförhåll. I kapitel 3 så står de upp mot att tillbe Nebukadnesar. Och de blir kastade i illovn. Och i kapitel 6 så står Daniel upp mot att tillbe Darius. och han blir kastad I lövehula. De har mitt I allt detta här ett hopp och det är centrum I Daniels bok. Det ska komma en dag. Och vi ska se lite på kapitel 2 för det kapitlet är nämligen ett sånt kapitel som understrekar hela den förkynnelsen här. I kapitel 2 så har Nebukadnesar en dröm. En ganska våldsam dröm som ger att han kallar till sig alla spåmän, alla drömetydare I hela Babylon och så säger han till dig: "Jag har haft en grusam dröm. Jag tränger att ni förklarar mig först vad var det jag drömt om och vad betyder det?" Och så säger just stjärnetydarna då: "Länge leve kungen. Fortell tjänaren I din drömmen så ska vi säga det tydningen. Den är grej. Vi ska fixa detta." Men kungen säger: "Detta är min fasta avgör. Därsom de inte fortäller mig både drömmen och tydningen ska det huggas I bitar och huset dyker ska läggas I grus. Men därsom de fortäller mig både drömmen och tydningen ska det få rike gåvor och stor ära av mig. Fortell mig de för drömmen och tydningen." Just nu, dålig dag. Fortell mig vad jag har drömt eller ska jag hugga och I bitar och knuse huset dyker. Det blir ju kämpeförskräckat och de sa ingen kan ju detta. Men kungen ger inte sig och han säger att detta ska dock ge eller så blir dock bara tagit livet av. På en måte så kan du ju säga att han har till en viss grad ett poäng för visst de verkligen kan se in I allt detta utkänte så kunde de ju lika gärna se vad drömmen var som vad tydningen var. Men de blir ju förtvivlade och kungen sänder ut en ordre om att alla stjärnetydare, alla ledare skall fängslas och tas liv av. Och det innefattar Daniel och det innefattar Daniels sina vänner. Daniel, han har ett gott förhåll till livvakta och han spör varför ska vi bli dräpt? För det kommer att ta han. Och livvakta säger och berättar vad det är och så säger Daniel: "Låt mig få gå till kungen." Och så går han till kungen och så säger han: "Låt mig få lov att fortälla drömmen och tydningen." "Okej," säger kungen, "hvis du klarar det så är det grejt, ska du få leva." Daniel och vännerna går och de ber hela natten till Gud om att de ska få se vad drömmen var och förstå tydningen. Och de får en uppenbaring från Gud om drömmen till Nebukadnesar och vad tydningen är. Och David lovpriser Gud för han är den som är kungarnas konge och härskar över allt. Det är han som har all visdom. Det är han som styr också det vi inte ser. Denne Nebukadnesar var en vond konge. Och han hade enorm makt. Men Daniels bok säger: "Nej, det är inte Nebukadnesar som har all makt. Det är Gud som har all makt. Det är Gud som är den sanne kungen." Och så går alltså Daniel till Nebukadnesar och så fortäller han drömmen som är detta. "I synet såg du en kolossal staty. Han var stor och strålade starkt. Han stod bent framför dig och såg skrämmelig ut. Huvudet på statuen var av fint guld, bröst och armarna av sölv, magen och höften av brons, benen var av järn och fötterna dels av järn, dels av leire." Du kan lägga märke till hur den går ner och är I kvalitet. "Medan du såg på vart en stein reven lös, men utan att någon hand rörte vid han. Och han råkade statuen på fötterna som var av järn och leire och krasade dig. Då gick det synd allt sammen, både järne och leira, bronsen, sölve och gulle. Det vart som agnar för att terske vålden om sommaren. Vinden tog det och det fantes inte mer. Men steinen som hade råkat statuen vart till ett stort fjäll som fyllte hela jorden." En våldsam dröm. Och det var den drömmen Nebukadnesar hade haft. Och så tolkar Daniel drömmen och säger att hode av guld, det är du, Nebukadnesar. Det är din, det är ditt kungadöme. Men det borde ju göra Nebukadnesar glad, men efter det så kom det dåligare och andra och svakare till slut blir allt ödelagt. Och Gud vill sätta upp sitt rike, sitt kungadöme som vare för evigt. Och Nebukadnesar, han kastar sig ner och han säger, detta här är sannolikt, dyker Gud är över alla gudar och herre över alla kungar. Vad har detta med oss att göra? Jo, i Babylon, vem är det som rår? Vem är det som bestämmer? Jo, det är Nebukadnesar. Men det Daniel förstår, och Daniel och vännerna förstår, själv om Nebukadnesar är mäktig, så är inte han världens konge. Det är Gud. Gud har gitt Nebukadnesar ansvar. Han har gitt han makt. Men det är ett ansvar som man ska stå till ansvar för. Och detta kongedöme ditt, det ska falla, säger Daniel. Du är inte Gud, är det Daniel egentligen säger till Nebukadnesar. Det är Gud som är Gud, det är inte du. Du ska inte vara här så länge. Här är en slags nedåtgående trend här. Och det som ger hopp till Daniel och vännerna hans, det är att det som ser så mäktigt ut, det som ser så fantastiskt ut och det som ser så våldsamt ut ska inte vara evigt. Gud är historiens herre. Också när det ser ut som Jerusalem har fallit, folket är bortfört, så är Gud historiens herre. Guds folk kan därmed stå stött i möte med motgång och lidingar. Stå stött i det att motstå och böja sig för en ateistisk kultur som säger att Gud och Guds ord, det är inte något att bry sig med. Stå stött i det att inte böja sig för andra gudar. Daniel lovar Guds närvaro och Guds hjälp också i en situation där det ser ut som Babylon har fullständigt tagit makten. Så starka som de ser ut, de vill misslyckas och de vill falla, säger Daniel. Ett efter ett av dessa kungadömen vill falla. Vår sanna identitet är inte den världen vi lever i. Men vår sanna identitet är i Gud. Det är han vi kan sätta vår lit till. Inte till politiker eller kungar eller andra. Bara till Gud. Vad som är denna steinen som vi läste om här? Ja, det är ju en märklig stein. Den växer till ett stort fjäll. Och det Daniel säger, Guds rike ska komma. Knusa alla dessa rika. Och så ska Guds rike stå fram i sin välde och i sin makt. När Jesus kom, så kom han och han brukte Daniels bok många, många gånger. Ingen har steg upp till himmelen, säger han i Johannes 3, utan han som steg ner från himmelen. Menneskeson som är i himmel. Och slik Moses lyfte upp ormen i ödemarken, slik må menneskeson lyftas upp. Så kvar den som tror på han ska ha evig liv. Och Matteus 5, men om menneskeson kommer i sin härligdom och änglarna med han, då ska han sitta på trona i sin härligdom. Och så när han blir fört fram för överste prästen, så spör han ju, är du Messias, är du son till den välsignade? Jesus svarar, det är jag. det skal få se menneskesånen sitte ved høyre handa til den mektige og komme med himmelskyene. Da reiv øverste presten sunn kappa seg og sa, hva skal vi med flere vittner? De har hørt hvordan han spotter Gud. Hva mener de? Og alle var enige om at han skal skulde til å dø. Hva tenkte Jesus? Jo, han sa, Guds rike er kommet. Det var det han forkynte når han kom. Men det skjer på en annen måte enn det dere tror. Det skjer ikke med vold, det skjer ikke med makt, det skjer ikke med at Jesus kom og kastet romerne ut av Israel. Jesus sier jo selv, dette har jeg sagt dere, så dere skal ha fred i meg. I verden har det trengsler, men vær frimodige. Jeg har sigret over verden. Men hva slags siger er det Jesus har? Han sier jo dette, og så blir han tatt til fange, så blir han piska, og så blir han hengt på et kors og drept. Det ser ut som det verden som seirer over Jesus. Han får en kongekrone, han får en kappe, han får et scepter, jødenes konge. Og hva skjer? Ja, det er som om Jesus sier, der er et opp-ned-rike. Der er en stein som bygningsmennene har foraktet og forkastet, men den kommer og knuser disse verdens rika. Og hvordan skjer det? Ved at han selv ble knust. Men han ble såret for våre brudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, så vi fikk fred. Og ved hans hår ble vi legde. Steinen ble knust, men gjennom det så skjer det noe merkelig. Så skjer det noe uventet, så skjer det noe totalt livsforvandlende. At maktene og myndighetene og verdens herskere blir beseiret, slik Paulus skriver i Kolosserne 2. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og viste dem frem til spott og spe da han synte seg som sigerherre over dem på korsen. Og det er dette Daniel og Bibelen forkynner. Håpet. Det begynner på korset. I Jesus har Guds rike kommet nær. I Jesus har Guds rike trengt inn i denne verden som ser ut som den er behersket av makte og myndigheter som står Gud imot. Og det gir håp til oss som lever her i en verden som kanskje synes mer mørk og truende enn den har gjort på lenge. Det er ganske lik den verden som Daniel og vennene hans levde i. Men Daniel og vennene svømte mot strømmen fordi de hadde et håp. En dag så kommer han som ligner en menneskesån. Og disse verdens rika skal ikke vare lenger. De stod fast i trua, i tillit til Gud, og vi kan gjøre det enda mer, fordi vi har møtt og vi har sett denne menneskesån, Jesus Kristus. Vi trenger ikke å bøye oss for guder som ikke er vår Gud. Vi trenger ikke å drive med strømmen av mening av en kultur som står Gud imot. Jesus kom og brakte Guds rike, og vi vet at vi har framtid, og vi har håp. Og en dag så skal han komme i skyene, og hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at han er Herre. Han er den sanne kongen. Han er den sanne Herren. Jesus, takk for at du minner oss i en tid der det virker som det er så mange rike og konger og politikere som har makt, at det er du som er herrenes herre og kongenes konge. Og jeg ber om at vi skal få holde fast på det og stole på det, slik at vi har håp og at vi har mot og frimodighet i en tid som er utfordrende på mange måter. Hjelp oss til å holde fast på det håpet. Takk for at du en dag skal komme i skyene på nytt. Komme og sette ditt rike i stand. Amen.